Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Det här avsnittet är väldigt speciellt. Dels för att det är första gången som vi är tre personer i podden. Men framför allt för att det är just systrarna Evelina och Emmy bakom succévarumärket Food Geeks som gästar det här avsnittet. Evelina och Emmy arbetar tillsammans som entreprenörer, receptkreatörer, kockar på större event och föreläsare. De har också författat kokboken Bowls-bibeln. Och med över 75 000 följare på Instagram inspirerar de dagligen till matglädje, kreativa recept, tips och råd inom holistisk hälsa, deras positiva syn på livet samt glimtar av deras spirituella resa. Plus att de själva har en fantastisk podd som heter Sen och sånt. En podd där de båda väldigt öppet och personligt delar med sig av just allt det som ligger dem närmast hjärtat. Personlig utveckling, spiritualitet, livets resa och såklart matglädje. Och i det här avsnittet när Evelina och Emmy gästar Ayurveda-podden pratar vi också om allt det här och mer därtill. Vi pratar en hel del om våran tro och egna erfarenheter av hur man kan läka den fysiska kroppen genom mat, meditation och spiritualitet. Vi pratar även om hur vi påverkas av det vi äter och hur vi kan påverka maten som vi lagar. Och Emelina och Emmy delar också med sig sina bästa tips på hur man kan få in mer matglädje och matlust i vardagen. Och tro mig, det är många tips som är värdefulla att börja praktisera på en gång. För ju mer matlust du lyckas skapa för dig själv, desto starkare kommer din agni att brinna. Och det i sin tur kommer ha en positiv inverkan på hela din hälsa. Vi pratar också en del om hur man kan grunda sig om man känner sig ogrundad. Och det faktum att meditation kan vara väldigt grundande för många, medan det för andra kan göra att man känner sig mer ogrundad. Och hur det kan komma sig, det får du höra mer om i avsnittet. Emmy berättade också att en av deras tjejkompisar hade sagt att hon njöt av deras podd Sen och sånt på samma sätt som hon njuter av ett stort glas färskpressad, krispigt kall och god apelsinjuice. Och det tyckte jag lät så härligt. Och det fick mig också tänka på vad jag själv skulle associera just det här avsnittet till. Och jag fick upp känslan av att njuta av en riktigt god, varm och söt chai latte eller en stor kopp golden milk. För det här blev verkligen ett mysigt och varmt samtal med två fantastiska tjejer. Jag hoppas att du kommer finna det lika mysigt och givande som jag gjorde. Hej!
Hej!
Emmy och Evelina. Hej. Varmt välkomna till Ayurveda-podden.
Tack snälla.
Tack. Vilken ära att få träffa dig och bli gästad här.
Det är en ära för mig att ha er här. Mm. Alltså, jag vet att ni är två busy entreprenörer. Så alltså, ibland känner jag bara, jag önskar att jag hade haft hälften av ert driv. Typ. Tänk vad jag hade åstadkommit.
Jag bara, nej, det hade du inte önskat. Nej, skoja.
Det har du redan. Ja.
Nej, men jag är så... Alltså, det är verkligen ära för mig att ha er här. Jag är jätteinspirerad och imponerad av allt ni gör och har gjort. Jag är verkligen all eloge till det. Jag vet ju att ni är jättetacksamma för liksom allt ni har åstadkommit själva också. Att ni är verkligen... Har lätt för sina tacksamhet för det att ni ser och är stolta över det ni har gjort. Och det tycker jag verkligen ni ska vara. Mm.
Ja. Tack, vilken...
Tack snälla. Vilket intro.
Exakt, man väl tillgör. Men tack.
Ja. Mm. Och det var ju 2016, eller hur? Som ni startade varumärket Food Geeks.
Mm. Det stämmer.
Som tvillingar.
Verkligen. Enex.
Vi får slita med det för att det har verkligen... På senaste upplever jag också att vi har typ... Alltså,
alltså vi kommer säkert, exakt, men att vi har blivit mer och mer lika. Alltså vi var rätt olika när vi var små.
Mm.
Eller så, det var vi. Mm. Men nu liksom med Fugix-podden tror jag också bara gjorde en sån här 180 grader, alltså så att vi bara
hamnade på exakt samma frekvens också.
Lite olika nu efter min utbildning.
Nej, skojar bara.
Jo, men så är det. Det är sant. Yeah. Men det stämmer, vi startade Fugix 2016 i februari som ett renodlat Instagram-konto där vi ville inspirera våra nära och kära. Vi hade liksom, då bodde jag också i Helsingborg, bor i Stockholm nu, och när vi startade kontot så var det väldigt så här, ska vi göra det här? Men vi kör liksom.
Mm.
Och det hette vi Food Geek Sisters.
Nej, vi hette Food Geek först.
Food Geek hette vi först och sen bytte vi igen.
Men vi var rätt klara på redan från början att vi inte skulle heta någonting om vårt egna namn. Alltså så, för att vi ville bygga ett brand. Alltså att vi, nej, men att vi skulle kunna, alltså kanske inte ny och kanske inte inom den snara framtiden, men någon gång kanske bygga någonting mer kring Fugix. Och så det har vi ju alltid sagt, att det, Fugix kommer leda till någonting annat. Sen att vi, så det var liksom hela liksom grejen med att vi startade var ju för att vi bara kände att vi ville bygga någonting kring ja, men mat, hälsa, synsättet att se på livet generellt, tror jag. Alltså så här, det positiva, och att vi, alltså för att många, vi får faktiskt många det liksom att, hur kan ni vara så positiva, hur kan ni vara så glada, är ni alltid det?
Precis, är du alltid glad?
Men jag skulle säga att inte allt, alltså det finns ju liksom, alla känslor är tillåtna, men majoriteten, och vi har alltid nog haft det här. Det har
grundglädjen var,
exakt,
i livet.
Har, exakt. Mm. Livsglädje liksom har alltid funnits med oss. Mm. Och vi vet om att det har varit ja, men påverkat då, som Emmy säger, först våra absolut närmsta vänner och familj, men sen så ville vi ju liksom få ut det också.
Så det börjar som ett Instagram-konto där. Ja.
Mm.
Och nu
härliga
är
blixtbilder.
Ja.
På brynsås i sängen. Ja. Men alltså, så. Mm.
Ja.
Utveckling.
Och nu, och vad gör Food Geeks idag då? Vad har liksom, vad ingår i Food Geeks nu?
Ja, men lite allt möjligt skulle jag säga. Det är som en påse gott och blandat, skulle jag vilja beskriva det. Vi har ju vår egen podd Sen och sånt.
Magisk podd. Alltså ja, det är en av mina nya favoritpoddar faktiskt.
Tack ja.
Snälla.
Nej, men på tal om liksom er härliga energi och vibe, den kommer verkligen igenom er podd.
Mm.
Så om man letar efter en ny podd, så Sen och sånt, alltså verkligen in och lyssna på den.
Gud vad härligt. Det är så kul att du säger det här med att det går igenom, för att det var liksom vår intention från början med att starta podden. Vår tjejkompis sa att när jag lyssnar på er podd så vill jag känna att det är som att hälla upp ett glas med färskpressad apelsinjuice som är krispigt kall. Och när hon säger det så bara känner jag så här, det är den känslan man vill ha i podden. Så det är så kul att du säger det. Men det är podcasten, och sen så främst så lagar vi ju recept med mat från grunden på Instagram och TikTok. Vi hade YouTube ett tag, men sen så kände vi att nej, men vi går tillbaka till vad vi faktiskt är allra bäst på, och det är energin genom skärmen på Instagram och podden.
Och sen våra retreats och event har varit liksom egentligen en
komplementet.
Exakt, och det hände, eller så här, retreats och event kom rätt tidigt till Fugix, och då hade vi egentligen inte haft några yoga retreats överhuvudtaget, utan då var det företag som ville hyra in oss för en kväll eller en eftermiddag, och att vi liksom gjorde typ en form av catering. Och då tog vi många av våra bästa recept på Instagram, och så gjorde vi dem, och så bjöd vi på de här olika företagen och de här happenings. Och den genombrottet, eller vad säger man? Men det var ju ett stort influencernätverk här uppe i Stockholm som kontaktade oss, som ville att vi skulle laga mat till dem. Och då gjorde vi det på ett event, och när de då började tagga och följa oss, så det var väl egentligen typ, då gick vi kanske från 1500 följare till 8000 följare på rätt snabb tid, liksom bara den lilla perioden.
Alltså det där kommer jag aldrig glömma, den dagen när jag var tvungen att stänga av min telefon, för jag fattade inte hur man stängde av notiser på Instagram. Det var precis efter att vi hade gjort det här eventet, och det ramlar in liksom nya följare. Det var nästan som att det ser ut som att vi hade anslutit oss till sådana här bot, liksom att vi så här köpte följare. Men Så det är sånt minne från början, liksom, hur att man bara så här, shit, vi gör någonting för den temporära bekräftelsen man får av att så här, nu hittar folk till oss, liksom.
Ja, men också typ bara att vi kunde få en bekräftelse på att vi gör någonting som vi faktiskt kan fortsätta med.
Mm.
Alltså så här att man bygger någonting kring Foodgeeks, och att, för att, jag menar, man har ju drömmar och visioner också, men sen så finns det ju en verklighet också, hur bemöts Foodgeeks i verkligheten. I början kommer jag ihåg det som, ja, men kanske inte tufft, men det var väl, alltså, så vi kommer båda från en småstad, och då var det ju väldigt mycket så här, ska ni starta, varför ska ni göra det här, och har ni kunskap om detta, eller har ni kapacitet till att göra de här grejerna? Men där var det vi väldigt säkra på att vi är rätt självsäkra i vad vi vill och vad vi kan se framför oss, eller i alla fall för min del var det ju så väldigt tydlig vision, liksom. Och jag tror många har ju också droppat av, för den här typen av verksamhet kräver sjukt mycket uthållighet, att man tackar inte nej till saker och ting, utan att man bygger på olika grejer. Så retreats och event är liksom också en stor del i Foodgeeks, och det är också det som har gjort att vi har kommit ut, och att man har också fått se att den maten vi lagar är också den vi lagar på retreats, och har varit väldigt uppskattat.
Mm. Den smakar som den ser ut på Instagram.
Ja, men exakt. Det är liksom, ibland säger vi så typ så här, 40% mat och 60% kärlek.
Ja.
Att det är verkligen den här, det glädjen och healingen kommer igenom, liksom. Mm.
100%.
Ja, fint. Alltså det där vill jag djupt dyka i också. Mm. För många, det här är ju Ayurveda-podden. Och mångas ingång till Ayurveda är ofta maten. Att man gör något sånt här, man kanske hör talas om Ayurveda och får någon typ av förståelse att det verkar vara, man kan göra någon typ av personlighetstest, och så är det många som letar upp det och gör det och hittar liksom sin Ayurveda personlighetsprofil, och utifrån det får man reda på, okej, men då finns det viss typ av mat som är bättre för mig, och det är mångas ingång i Ayurveda.
Ja.
Men Ayurveda är ju så mycket större än det också.
Men det är det verkligen.
Mm.
Jag utbildade faktiskt mig förra året till yin-yoga-lärare.
Mm.
Och hon har gästat på den också, Vivian Nyberg.
Jaha, ja,
så
roligt.
Jag gick ju med Vivian.
Åh, hon är fantastisk. Ja, jag skrev lite med henne senast idag faktiskt.
Ja, okej. Okay. Ja. Gud, vad synkat. Men,
exakt,
så vi är verkligen, ja, men nu har hon flyttat från Helsingborg upp till Norrland. Och vi har fortfarande bra kontakt, liksom.
Mm. Hon har ju sagt det, att hennes yogutbildningar är mycket ayurveda, för att det ligger så nära henne om hjärtat.
Exakt, hon är ju väldigt mycket ayurveda, och yin-yogan heter Aryo-yin. Så vi fick väldigt mycket, alltså, nu var det rätt så här övergripande, men det var lite djupdykningar i ayurvedan. Men vi pratade ju lite om det här, att det handlar ju om så mycket mer än bara mat och profilerna, utan det är ju liksom ett sätt att leva och ett sätt att tänka.
Mm.
Så
vad skulle du säga, vad har du för relation till Ayurveda, eller vad betyder Ayurveda för dig? Och inte som att jag frågade liksom, vad är definitionen, utan mer så här, din personliga relation och vad det betyder för dig.
Ayurveda för mig betyder mycket om att bli medveten. Att liksom komma lite tillbaka till sig själv och känna in vad man behöver för dagen. Men också, man kan också typ lite koppla, för mig kan jag koppla ayurvedan också till, ja, men då såklart mat, sömn, alltså hur olika faktorer och så påverkar. Men att man har lite små knep på hur man kan påverka sin dosha då. Och det behöver inte betyda att man ska göra det varje dag, men att man bara har den här medvetenheten om att man behöver lite mindre eller lite mer av någonting. Så att jag har absolut med mig det, men det är kanske inget, jag tänker inte eller så här att jag lever en ayurvedisk livsstil, men det finns med, absolut.
Mm. Mm. Jag tycker det är så fint att du säger det, för det där, för mig är det där liksom en stor grund i ayurveda. Man säger det att ayurveda är vägen till självläkning, och självläkning är enbart möjligt genom självkännedom.
Mm.
För om du inte vet vem du är, så det är inte så lätt att veta vad du behöver.
Nej.
Och där kommer ju ayurveda in.
Mm.
Och hjälper dig, guidar dig till att lära känna dig själv.
Ja.
Och det är inte som att ayurveda är det enda verktyget som finns för att lära känna sig själv.
Nej.
Men
det är ett väldigt bra verktyg. Och när man, alltså, läser mycket om det eller utbildar sig eller vad man vill kring ayurveda, så skulle jag säga att det är precis som du säger att det blir ett väldigt tydligt verktyg och där finns delar i ayurvedan så att du behöver inte lära dig allt utan där finns liksom delar som du kan plocka med dig.
Ja, verkligen.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag har ju djupt dykt i ayurveda de senaste åren och jag tänker redan nu att jag vet inte om jag kommer lära mig allt inom den här livstiden.
Nej.
Alltså jag är ju bara 31 idag och kommer troligtvis hålla på med ayurveda resten av mitt liv. Mm. Och känner redan nu att så här, gud när jag är 70, men då har jag fortfarande inte förstått allt. Nej. Det är liksom, det är så stort.
Kanske för att det är levande också.
Ja men, alltså, men precis.
Ayurveda kanske inte, det är så här, det är ju jättestort som du säger. Eller som ni säger, men det är också, det anpassar sig efter dig som fysisk kropp, själslig kropp. Och när den utvecklas under de åren du kommer leva så kommer ju också ayurvedan aldrig ta slut.
Nej men precis.
Den lever liksom med dig hela livet.
Ja. Exakt. Så. Och det jag ville säga med det också bara som liksom respons på det du sa, Evelina, är att man behöver inte tänka att man ska förstå allt och framförallt inte på en gång.
Nej.
Utan ta en liten sak i taget. Och det är ju också en grej med varför jag startade Ayurveda-podden är för att göra det mer konkret och lättillgängligt. Ja. Och förstå liksom att man kan ta små steg och gör man små steg över tid så gör det väldigt stor skillnad för din hälsa också.
Verkligen. Mm. Mm. Och ja, men precis också ha det här med sig att saker och ting tar ju tid. Men att man liksom, ja, men man behöver inte göra allting på en och samma gång. Utan att man gör det i steg liksom.
Mm.
Och det var ju också en av anledningarna till varför vi startade podden sen och sånt. Det var ju också för att bryta ner det här spirituella och det här större, det här högre perspektivet. Mm. Mer liksom tillgängligt.
Verkligen.
Att det inte ska vara så, alltså superflummigt. Sen kanske det blir det ibland för att vi är flummisar. Men, men det blir också... Det är så tillgängligt för alla. Mm. Alltså när man egentligen bara frågar sig själv. Liksom, både kring ayurvedan och spiritualitet och vad det nu är. Så känns det som att ja, men vi alla är ju här, alltså vi alla är ju själar. Liksom, så att vi, någonstans finns det ju alltid någon koppling till någonting.
Mm.
Men att man plockar sitt liksom.
Men det är så intressant också tycker jag det här med att allt är ju så, det vi pratar om är ju så sjukt uråldrigt. Och ändå så lever vi i ett samhälle som är... att det här är det nya. Det här är det som är nytt för många. Mm. Och, det är liksom, och det är ju väldigt speciellt hur man liksom som människa kan bjuda in den här livsstilen. Men ändå så är det någonting som kom först av allt.
Jag tror att få de här influenserna, eller inte influenserna skulle jag säga, inte influenserna utan influenserna från öst och alltså andra delar av världen. Att man liksom verkligen... ja, men ta det till sig. Och jag tror att det finns en mening med att det kommer hit så starkt just nu.
Mm. Mm. Väldigt kollektivt känns det. Mm. Rent energimässigt. Mm. Alltså det bubblar upp på mycket otippade sätt. Liksom. Rent bara så här kommersiellt men också i communities. Så, ja, men det här med att vi sitter på den här platsen nu till exempel. Att det är så här holistiskt coworking space. Och att det bubblar upp ännu fler sådana. Och, alltså det känns som att...
Mm. Men det händer grejer.
Mm, verkligen. Mm,
verkligen, verkligen. Och jag har förstått som att yoga och meditation är liksom någonting som ni båda praktiserar, eller hur?
Mm.
Och jag blir nyfiken på liksom hur stor del av era liv skulle ni säga att det har? Och vad är det som gör att ni kommer tillbaka till den praktiken?
Jag skulle säga, för min del så har det varit mycket meditation framförallt. Att skala av lager. För att komma hem liksom till mig själv och vem jag är. Och det började 2019 började jag meditera. men jag tror att jag har gjort det hela mitt liv egentligen. Det är kanske flummigt svar, men det här med att manifestera och visualisera och gå min egen väg. Bara den saken är att meditera. Att komma hem till, okej, men följa sin intuition, följa sin väg. Sluta bry sig om vad andra tycker. Så meditation behöver inte vara att man sitter i lotus och liksom sluter ögonen och andas djupt. Utan det kan ju vara i in motion också. Så 2019 började vi liksom, ja, men göra i samband med våra retreats.
Men det var du, ja, du det var, gjorde 2019.
Det var precis, ja, du har gjort det ännu mer så. Men, och det har ju varit en stor del av min vardag sedan dess. Just för effekten av hur jag mår och hur jag ser på min egen verklighet och på världen. Liksom.
Just det. Och vad är det för typ av effekt du får då? Förutom att, att du kommer liksom mer närmare dig själv och din intention. Det är ju en effekt som är jättestor såklart. Men är det, var det någonting mer du tänkte på?
Ja, men det är nästan som att jag blir två människor. Alltså som att jag kan titta på mig själv. Jag kan zooma ut och sen så ser jag liksom, okej, men vad gör jag för val här? Skulle jag kunna tänka så här eller känna så här? Och kan jag bjuda in det här? Att jag blir medveten. Att titta på mig själv i någon slags 5D. Alltså så här, i att man lever i att du alltid kan kontrollera dig själv. Och kontrollera, för mig låter så himla negativt laddat. Men jag skulle vilja säga
styra, leda.
Ja, lita på sin egen vägledning liksom, och guida sig själv framåt. Så det är den effekten som är nog majoritet av hur jag mår när jag har mediterat. Och det kan vara så, när man har gjort det mycket, så för mig kan det ta 5 minuter och så kommer jag in i tillståndet direkt liksom. Och det är helt magiskt när man praktiserar, och att börja där och att göra det tillgängligt för en själv, att det inte behöver vara liksom en och en halv timme och bara så fasen, när hamnar jag där då, utan det här har ju pågått i flera år, alltså med från kortare stunder till mycket längre stunder, för att det är det som kroppen vill och säger till mig att jag behöver. Det är också sån grej att när jag inte mediterar så är det som att min kropp har sett dig i meditation. Alltså så här, och då måste jag nästan göra det.
Alltså det där får, när du berättar den där storyn så associerar jag det jättemycket till min egen ayurvediska praktik. För när jag för flera år sedan började praktisera ayurveda, så för det första så tog det ganska lång tid för mig att kunna identifiera, men hur känns en vata-obalans till exempel, eller en pitta-obalans eller kaffa-obalans. Och vata-obalans är ju definitionen av att vi har fått för mycket av vata inom oss. Vata är ju elementen rymd och luft. Så vi har fått för mycket rymd och luft inom oss, vilket gör att vi kan känna oss ganska ogrundade, oroliga, vi kan bli tankspridda, lätt stressade och så vidare. Och liksom när jag säger det nu så tror jag att många kan identifiera liksom när känner man sig stressad eller orolig och ogrundad. Men och till en början så kunde det ta ganska lång tid för mig liksom att justera kost och livsstil för att komma ur den vatobalansen. Medan nu, ju mer jag praktiserat, så är jag mer vaksam för, alltså mer medveten om de här subtila signalerna inom mig. Så att jag kan väldigt tidigt identifiera en vata-obalans. Och då behöver jag, precis som du, typ 5 minuter meditation så hamnar du där. Jag behöver bara göra någonting litet. Och sen har jag koll på den här vata-obalansen. Men det har också tagit mig flera år av praktik för att komma dit.
Ja. Vilken bekräftelse jag får här nu, att du sitter och pratar om just det här med, för just ordet ogrundad kan jag resonera väldigt mycket med. Kanske inte så mycket stress, men just ogrundad i att jag får ju så här fysiska symptom. Om jag inte, alltså torra läppar till exempel, det är sån klassisk ayurvedisk liksom. Torra läppar, smär på lite ghee så blir det bra. Men, ja. Så här, men också.
Men jag tror också mycket av, alltså jag kan relatera jättemycket till det här. För att vata-obalans är någonting som, det är ju, skulle jag säga, bara du får gärna rätta mig, men skulle säga är bland det vanligaste. Eftersom vi är i ett samhälle som hela tiden drivs framåt och liksom hela tiden vill göra grejer. Men också i det spirituella och i det andliga så har jag en tendens att väldigt mycket öppna upp uppåt liksom. Så att man blir rätt lätt ogrundad. Det kan ju låta att meditation och det här spirituella ska verkligen grunda dig, men för många och för mig då så har det egentligen en helt annan effekt. Jag kopplas verkligen upp, vilket är en fantastisk förmåga eller egenskap. Men jag som människa blir ju väldigt påverkad av det här. För att jag behöver ju samtidigt verkligen grunda mig. Och det är där yogan för mig kommer in. Alltså både fysisk yoga men också yin-yoga. Att jag verkligen kommer ner i kroppen och inte är så mycket i meditation. Sen är jag i meditation också, för att jag har, det räcker också, precis som du säger, det tar 5 minuter för mig så är jag uppkopplad.
Om ens det, 30 sekunder. Men
att vara människa och hela tiden koppla upp är ju för mig inte heller sunt. Och till en början kan det ju vara superspännande att liksom se färger, det lila, få saker till sig, och det är sjukt häftigt för att det ökar ju sin medvetenhet och de effekterna jag får med, ja men man är effektiv, produktiv och det händer ju jättemycket i den fysiska kroppen för mig. Så skulle jag säga att när jag för 4 år sedan nu verkligen kunde koppla upp, sen dess har jag ju inte haft eksem, bara som en sån grej. Så det blir ju också så här både och, alltså både för att man kopplar upp och gör det uppåt jobbet, så påverkar det ju den fysiska kroppen. Men det, man måste ju lära sig att liksom förhålla sig till det.
Exakt, det kommer tillbaka till ordet balans, ja, hela tiden. Och jag förstår verkligen vad du menar med att säga, för jag har också vänner som är väldigt spirituella och de säger också det. Ibland så kan de uppleva själva att de lite fastnar där uppe, ja, och att de liksom inte har kontakt med jorden knappt alls.
Nej, nej.
Och då behöver de ju grunda sig. Och exakt, då finns det ju mycket annat liksom man kan göra som är vata-balanserande. Så jag har några vänner som är väldigt spirituella som har fått väldigt mycket hjälp, yeah, av Ayurveda, yeah, just för att de har insett att okej, det är vata-obalans jag, yeah, har när jag känner så här, eller när jag har varit för mycket uppkopplad.
Yeah.
Och då har de vänt sig till mig, okej, så vad behöver jag nu?
Kan du säga några grejer här nu då?
För jag bara säger, jag behöver.
För, nej, men det är verkligen exakt det där. Och ja, nu när jag har varit iväg på den andliga utbildningen så har jag känt mig lätt stressad och helt det här, vad händer nu? Och jättekänslosam. Nu är det också hormonellt för mig för att jag är lite sämre med min mens. Men, så, men hela fysiska kroppen påverkas ju av att man kopplas upp och verkligen kommer i kontakt med själen. Mm. Så det här grundningen och den här vata-obalansen är väldigt bekant med.
Mm. Men känner du då att du kan liksom pendla mellan, alltså det som är där du är uppe och där nere, och att den pendlingen gör att du känner dig ogrundad?
Ja, pendlingen.
Att du inte är på, liksom, alltså, rotationen är liksom inte.
Ja, men pendlingen beroende på vad det är jag gör. Alltså om det då är fysisk yoga eller om jag liksom är meditation eller om jag går den här en kurs då till exempel. Och när jag har varit på retreat och när jag har varit på alltså intensiva kurser så upplever jag att pendlingen från när jag kommer hem blir, alltså den blir lite kortare. Alltså förstå, alltså det blir lite enklare för mig desto mer jag praktiserar att koppla upp men också koppla ner. Klyftorna mellan jorden och det högre var mycket större innan. Mm. Nu börjar det dämpa sig desto mer jag gör det. Så det är nästan som att man ser det liksom som en magnet som dras till varandra. Och jag tror mycket handlar om, ja, men det här med att vi får ju lika mycket kontakt från jorden som vi kan få uppåt. Men det uppåt är ju det som är spännande. Alltså det är ju det som är liksom paradoxalt. Exakt, och det är ju det själen oftast kallar på. Mm. Alltså när vi liksom kopplar upp för att det blir så. Jorden tar vi ju lite tyvärr för givet att vi är här och att vi ska liksom grunda oss. Det känns ju som att man gör det, men det är, alltså det är så mycket viktigare egentligen.
Och jag kan bara säga det, om det är någon som inte har riktigt koll på vad du har gjort här senast, så har du gått en medial utbildning, ja, eller hur? För det är, ja, det är den du, exakt, refererar till.
Ja. Ja.
Men så jättespännande, den har ni också pratat mer om i er podd,
ja,
så man får lyssna där om man är mer nyfiken. Ja. Jättespännande, jättefint avsnitt där du delar med dig mer om det. Men svar på din fråga, eller er fråga, vad, ja, kan man göra om man känner sig ogrundad? Vad finns det för liksom ayurvediska huskurer typ?
Ja.
Och mantrat, ett mantra är värme, vila, varsamhet. Mm. Värme, vila, varsamhet. Mm. Liksom man kan inte bli få nog av det om man känner sig ogrundad, vilket också makes a lot of sense. Vi behöver inte egentligen ayurveda för att kunna tänka oss fram till det. Så värme, vila, varsamhet. Och varsamhet, och tänk dig själv att du är liksom en skör glaskula. Att, liksom att du bär dig själv med varsamhet. Att du är lite så här, ja, men lite öm mot dig själv. Liksom.
Smör in sig eller.
Ja, men ja, till exempel, liksom, var snäll mot dig själv. Pusha, ja, inte så hårt. Liksom. Inse att du kan bli ganska känslig faktiskt.
Mm, mm.
Och när vi har vata-obalans är vi väldigt känsliga.
Ja.
Så värme, vila, varsamhet. Ja. Och värme är ju att klä sig varmt. Alltid nu när det är vinter och det är kallt ute.
Det är så typiskt mig, för jag har aldrig strumpor. Och jag behöver det mest av allt just, ja, nu.
Ja. Men det kanske också, alltså så här, det, ja,
Nej, men, det, ja.
Men alltså verkligen hålla sig varm är en jättebra grej. Hemma bara alltid typ filt i soffan eller sockor. Och när du går ut alltid mössa och halsduk och bara håll dig varm.
Ja.
Drick varmt vatten. Ja. Drick inte kallt. Utan liksom inga kylda drycker heller.
Nej.
Ät varm, väl tillagad mat. Mm. Bada varmt, duscha varmt. Smörj in dig med varm sesamolja. Till exempel. Och sen regelbundenhet är ett annat mantra.
Ja.
Regelbundenhet. För det grundar oss faktiskt. Gör att vi känner oss mer grundade. För vi, har vi mycket oregelbundenhet, då blir det lite som att flyga runt. Och när vi flyger runt så blir vi mer ogrundade. Utan vi behöver rutiner och regelbundenhet, värme, vila och varsamhet.
Alltså gud, jag måste skriva ner det här. Och det här, vi läste ju lite om detta då med Vivian. Men vi gick väldigt så här övergripande liksom. Men det känns verkligen som att det finns en mening med att vi har...
Du ska skriva ner det nu.
Ja, men kan jag inte göra det? Eller vi kan ta det sen.
Du kan skriva.
Men jag bara glömmer att vi poddar. Typ. Men,
det är också fint.
Men också hur viktigt det här är.
Mm.
Alltså det är så sjukt viktigt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag bodde hos en kvinna innan jag och min kille flyttade tillsammans. Som lever väldigt ayurvediskt.
Mm.
Och hon hade älskat den här podden framförallt. Måste tipsa. Men jag var inte alls bevandrad med det här med att äta varm gryta klockan 10:30. Om man behövde det liksom. Mm. Så ibland så kände man ju så här. För mitt rum var precis vid köket. Så att jag kunde känna så här. Alltså... kardemumma och kanel och så här stark curry klockan så här 11 när hon står i så här raggsockar och har den största halsduken och det är så här verkligen ansiktet utåt för ayurveda och det var typ där jag började så här okej, intressant, vad är det här? Så igår faktiskt så kom min kille hem och bara såhär, varför, alltså, är du frysen eller typ såhär, för jag hade, och det har aldrig hänt mig innan, men jag hade halsduk på mig inomhus i flera timmar och typ såhär tjocka strumpor och...
Det är typ jag varje dag just nu.
Alltså, jag mår så bra av det. Mm. Jag har aldrig liksom haft det innan. Alltså det är såhär, jag klarar mig och sen så har man typ något linne och typ pyjamasbyxor eller typ såhär yoga pants. Men jag hade verkligen klätt på mig inomhus och den känslan var när jag tog av mig halsduken sen efter ett par timmar. Då var det som att jag bara kände så här, min hals, alltså jag hade bara matat min hals med så mycket kärlek.
Ja.
Så att bekräftelse på det du säger att det är nog, ja,
visst,
det
verkligen.
Ska bjuda in ännu mer i mitt liv.
Ja, verkligen.
Verkligen.
Och sen kan man gå ännu mer liksom, det finns såklart jättemycket man kan göra för att balansera sin vata. Det finns specifika pranayamas och andningsövningar man kan göra och specifik yoga asana och så vidare. När, för många, många tusen år sedan, alltså yoga och ayurveda går ju hand i hand, det har ni säkert hört. Man brukar beskriva yoga och ayurveda som två systrar som växte upp samtidigt.
Mm.
Det är en jättefin metafor.
Som vi.
Och till en, ja men precis. Och till en början så, när människor började praktisera yoga för flera tusen år sedan, så gick du ju först till din ayurveda-läkare. Som berättade för dig, det här är din grundkonstitution. Mellan liksom balansen mellan vata, pitta och kapha. Och det här är din nuvarande obalans. Och utifrån det så får du yoga på recept. Så man fick liksom yoga asanas då. Av din ayurveda läkare.
Mm.
Så det är ju menat. Typ menat att vara en väldigt individuell praktik. Även yoga. Och att det kan användas för att. Ta rätt på obalansen men också stärka det som redan, alltså det friska i dig också.
För jag kände mig så kallad nu efter den här utbildningen och bara hela hösten och allting liksom som har varit sjukt intensiv att börja på hot yoga. Så jag har börjat på, alltså gått på hot yoga nu i 3 veckor och det är typ det bästa jag har gjort på så sjukt länge alltså. Det är så jäkla... Alltså bara den här värmen, 40 graders värme och bara yoga
80.
I det. Vad sa du?
Jag gissade ju här om veckan att...
80 grader.
Ja, det
jag bara, alltså, det är typ 80 grader i en sån. Man bara, lite vatta.
Men, så att, ja, det här är verkligen, jag är väldigt glad att du bjöd hit oss. För att det är
roligt. Och det finns ju över 70 avsnitt av Ayurveda-podden som ni kan lyssna på om ni vill lära er.
Har du gjort, jag har ju kollat lite, men har du gjort solavsnitt också?
Jag har typ 2 solavsnitt. Okay, yeah. Ja, de flesta har jag gäster.
Yeah, yeah. Spännande. Mm.
Jag tycker att det, för jag själv tycker att det är roligare att snacka med någon annan än att snacka med mig själv. Ja. Ja, förutom att vi har holistisk hälsa som gemensamt intresse, så har ju vi, alltså mat är ett stort gemensamt intresse för oss också. För jag är också väldigt intresserad av mat och har varit det länge. Jag är också utbildad kostrådgivare och ayurvedisk hälsorådgivare. Och har själv en historia av en väldigt, väldigt svår IBS framförallt. Mm. Som jag helt och hållet har läkt med hjälp av att jag har praktiserat ayurveda över tid. Och för mig är det... Ja, det är verkligen fint.
Ja.
Och det är för mig, alltså mitt liv idag jämfört med hur det var för några år sedan, är som natt och dag när det kommer till min maghälsa. Och jag har typ bara ayurveda att tacka för det.
Mm.
Så det, och ja, alltid varit så här hälsonörd och väldigt intresserad av så här, hur kan jag laga hälsosam mat. Och innan jag stod på ayurveda så trodde jag att jag var väldigt hälsosam. Men insåg sen när jag lärde mig mer om ayurveda att den kost och livsstil jag hade där då snarare skapade obalans i mig. Ja. Istället för att liksom grunda mig till exempel, som jag behövde mer av där då.
Jag kan känna typ hur ditt barn i magen är väldigt glad och nöjd just nu.
Så,
när du sitter och liksom pratar om hur du har lagt dig själv på magen. Och, jättefint.
Sitter och har en liten hand på, min hand på min lilla mage också. Åh, vad fint att du känner in det.
Ja.
Men så mat då? Jag tänker att alltså mat som energi. Bara vad kommer till er när jag säger mat som energi? Vad har ni för relation till det?
Ja, men mat som energi, för bara nu liksom jag pratar lite för mig, är att det handlar, för mig handlar det om att liksom ge till sitt tempel, alltså för att orka till exempel. För att historien liksom förteller väl att Fugix, eller både du och jag, har egentligen inte haft, vi har alltid haft en väldigt sund relation till mat. Och vi har varit väldigt tillåtande när det kommer till mat. Att mat är mat.
Och mat är glädje.
Mat är glädje, exakt. Mm. Och det här att vi aldrig egentligen haft några direkta förbud. Utan att energin i maten är faktiskt det som är... Men det läker ju kroppen på så många olika sätt. Både när det kommer till matglädjen. Men också såklart vissa ingredienser och vissa råvaror. Som man behöver kanske till ha ett speciellt förhållande till. Till exempel som när jag då har haft jättemycket eksem och hade hormonell acne. Så var ju jag tvungen, alltså av hälsoskäl, bjuda in en annan typ av energi i maten. Där det var liksom lite mindre gluten, mindre socker. Men idag kan äta det utan problem. För att då var det som att det var en energi i mig som... hade nog lite stagnerat från när vi var små, tror jag. För att förr på 90-talet, ni alla som vet, det fanns ju typ gurka, majs, tomat och isbergssallad. Det var typ det som fanns i liksom grönsaks. Och det fanns liksom äpple, banan, päron. Det var det som fanns. Och sen var det ju sjukt mycket halvfabrikat. Och det var verkligen det här gorbis, panpizza, snabba maträtter. Alltså
Jag var bara flytta in där. Vi renoverade köket hemma när vi var små. Jag kommer aldrig glömma detta. Och vår pappa ställde in mikrovågsugnen i vardagsrummet. Och sen köpte han Findus värdigheter till oss i en månad. Alltså det var länge vi käkade. Vi snackade ostschnitzel. Det var Wallenbergare.
Men det är det. Och det är där. Exakt. Och jag tror att intresset för mat och... Vår mamma har alltid lagat väldigt vällagad mat. När vi var små så var det liksom... jag vet att det är många... som har vänner och så som hade middag och då åt man typ mackor och flingor. Alltså det är inget fel med att äta mackor och yoghurt och flingor till middag, men vi gjorde aldrig det. Alltså så här, jag tyckte det var jättekonstigt, utan mamma lagar alltid vällagad mat.
Mm.
Sen kontrasterna till att ibland så, nu är detta lite mindre, eller nu är detta liksom i början på 90-talet, men att det var verkligen det här halvfabrikat. Och jag tror att min kropp, eftersom allting är energi och saker och ting lagras, så tror jag någonstans att min kropp gjorde lite, alltså lite, det fick lite blackout alltså då när jag kom upp i tonåren, att det hade matats med rätt mycket grejer som jag kanske egentligen inte behövde. Så det här med att intresset för hälsa kopplat till mat kom väldigt naturligt för att vilja läka.
Mm.
Kom i kontakt med en homeopat och naturläkare som jag gått till nu i snart 10 år. Och han introducerade också mig till hela den här men mat, energi och kopplat till det. Och sen mina svärföräldrar som också är otroligt duktiga inom mat.
Mm. Det är så fint när jag får följa med ibland att äta middag hemma hos dem.
Ja.
Det är, alltså, och det tycker jag är så sjukt intressant. Hur energi, om vi bara pratar om energin i mat. Att så här, nu tycker jag inte att mammas mat är dålig. Det är
nej,
det,
nej.
Men energin av att komma hem till dem och äta deras mat. För att den är, alltså den är så ren. Alltså det är allt, man vet exakt vad det är i varje grej. Det är liksom inte så här små feta såser, alltså så här, utan det är bara så här så rent men ändå så fräscht och gott. Mm. Och det,
de är väldigt duktiga, de har inspirerat mig väldigt mycket, ja, till den typen av matlagning.
Och det känner man i deras, ja, det är jättemycket healing i deras mat där hemma. Ja. Och jag tycker det är så fint när man får komma till en sån plats, vare sig om det är hemma hos någon eller om det är hemma hos sig själv, eller att man upptäcker det någon gång under livet på den här jorden, att så här, menar, att man får uppleva en, alltså en matupplevelse för sig själv och sin egen hälsa, där man inte heller behöver göra avkall på det som är gott, alltså att man inte behöver göra eller straffa sig själv eller skuldbelägga sig själv över att men jag kan inte äta det här eller det här, utan att all, för jag menar det är inte någon särskild kost de
nej,
har
nej,
utan
nej,
det är det här alltså, vällagade mat från grunden som är ren mat.
Och man tar hand om, alltså också inte ytesliter animalier till exempel, bara för att det ska vara en viss label på att man ska vara vegan eller vegetarian eller så, men att man tar hand om kanske att man åker till en lokal gård till exempel och köper ägg och kött därifrån istället, som har varit en jättestor del av min läkning kopplat till just med där eksem och hormonell akne, och att man verkligen vet lite var saker och ting kommer ifrån.
Mm.
Sen så kan jag, alltså med handen på hjärtat, äta skit någon gång ibland också. Det är inte det vi säger, men jag tänker också mycket på det här 80-20-regeln, att 20 som kommer in i kroppen som kanske är, ja men låt oss säga, kanske inte är 100% bra då, bara för att man egentligen bara vill och att det är gott och trevligt, är också viktigt.
Men den maten kan ju få finnas där.
Det är det jag menar, liksom, att när man då 80% av resterande tid tar hand om kroppen och tar hand om templet, så de här 20% gör inte så stor skillnad. Det skadar inte kroppen så som det var förr, att man kunde då äta mycket mer varje dag av saker och ting som kanske inte är 100% bra för en.
Mm. Precis, för jag har också förstått och läst att ni lagar liksom en stor del av er matfilosofi är mat lagad från grunden, eller hur?
Exakt.
Och enligt Ayurveda pratar man mycket om prana,
ja.
Som man översätter till typ livsenergi. Känner ni till prana?
Ja.
Och det är ju, alltså prana, alltså det är ju livsenergi, och jag tänker, jag får ofta upp bilden av ett äppelträd som finns här i Sverige på hösten. Mm. När vi plockar ett färskt äpple från trädet som har fått mogna, liksom hämtat all näring från rötterna och liksom från solen och sin omgivning. Alltså det är så mycket prana i det,
ja.
Jämfört med en Billys pizza som vi mikrar. Alltså det, hur mycket livsenergi finns det där? Den är ju död jämfört med det här äpplet.
Och där kan jag också bara göra en referens till det här med att koppla till om man äter eller kött från en gård till exempel. Att hur har det här djuret mått och hur viktigt det är att hur den livsglädjen faktiskt har funnits med. Mm,
precis, för det är ju verkligen så att det är olika, alltså det är verkligen min egen upplevelse, vad jag starkt tror på. Det finns ju olika mycket prana i olika typer av kött. Det är inte 100%. Så att allt kött innehåller lika mycket eller lika lite prana, utan Nej. Det är verkligen som du säger. Ju närmare vi kan komma liksom grunden eller naturen i sitt ursprung, Exakt. Desto mer prana får vi.
Mm. För att jag menar, förr när vi var jägarsamlare, vår hjärna och vår fysik, eller vad säger man, biologi, har ju inte egentligen förändrats alls på det sättet. Och jag menar, då sprang man ut i skogen och tog ett djur eller åt det direkt. Mm. Och jag menar, hade man gjort det idag så hade man ju varit helt galen. Alltså utåt sett liksom. Men det är egentligen det som är vår sanna natur liksom.
Visst, visst. Ja, men jag tänker också jättemycket på mat som energi. Ja. Och inte då bara i form av liksom kalorier och näringsämnen. Nej. Utan mycket i form av prana. Ja. Jag tänker att det jag äter blir ju en del av mig. Det jag äter går ju inte bara in i min mage och sen tarmar och sånt ut. Utan det blir byggstenar som ska bygga hela mig. Både mig fysiskt men också psykiskt, mentalt. Så det är klart att jag vill ha så mycket prana som möjligt.
Kalorier tycker inte jag är prana alls.
Nej,
jag
förknippar inte
det,
det är
med livsenergi.
Nej, det är någonting helt annat. Men också det här med livsenergi kopplat till liksom färgglad mat också till exempel. Mm. Alltså så här färgglada grönsaker, mycket rotfrukter. Alltså så här, det blir väldigt mycket, mycket liv.
Mm. Precis, och ni pratar ju också mycket om matglädje. Ja. Mm. Matglädje. Och det är också någonting som man pratar inom Ayurveda. Att liksom, faktiskt vikten av sina matlust inför det du äter. Mm. För om du inte känner, man säger också enligt Ayurveda, så ska du helst inte laga mat om du är ledsen, arg eller frustrerad. För när du som människa, alltså din aura, din energi avspeglas ju också på din miljö runt omkring dig.
Mm.
Det har förtryckt var så fint när ni sa det, att ibland lagar ni mat så här 40% mat och 60% kärlek.
Ja.
Och det är det som gör skillnaden. Ja. Och jag tror så mycket på det.
Ja.
Så matglädje och matlust börjar redan när vi börjar laga mat.
Ja, verkligen.
Och det förbereder oss att kunna smälta maten på ett bättre sätt.
Ja,
för om du är liksom i en sinnesstämning där du inte mår bra när du lagar mat eller ska äta mat, så kommer du inte kunna smälta maten på samma sätt. Och då kan du få magproblem. Det är sin tur. Alltså maghälsa är ju grunden till i princip hela din hälsa.
Ja.
Så matglädje och matlust är så viktig i så många aspekter.
Ja, verkligen.
Så jag tänkte fråga er, vad har ni för, har ni några bra tips på att säga, hur kan man öka eller få mer matglädje eller matlust? Vad skulle ni säga då?
Laga inte mat när du är arg. Nej, men sådär, alltså för, jag måste bara referera lite till det du sa där med glädjen till mat i köket. Alltså förra veckan, två veckor sedan, så var jag rätt, har haft mycket hormonella besvär, alltså PMS och jättemycket mensvärk och sådär. Och har liksom börjat anpassa min kost helt utifrån min cykel, alltså endast liksom. Men så för en vecka sedan så var jag så irriterad, alltså lätt irriterad i köket samtidigt som jag stod och lagade mat, och det blev inte gott. Och det har jag faktiskt inte ens reflekterat över, att det handlar om vad jag lägger in för energi i matlagningen. Men det är ju så himla, nu när du säger det, jag bara så påmind om att det handlar så mycket om det.
Och där är det liksom när vi gör retreats och lagar mat. Så ibland när vi äter då med deltagarna så blir det så här, har jag lagat det här?
Ja, men exakt.
Alltså du, jag har ju
just
den känslan.
Den energin. Exakt. Vi säger det här retreat-bubblan.
Exakt, vi bara, hur gott mot den här? Då säger vi alltid. och då är det så här, alltså helt vanliga grejer som vi har gjort hemma. Men det smakar inte samma hemma.
Nej.
Men det är också det här glädjen av att ge mat. För du och jag älskar ju att bjuda på mat.
Mm.
Vi älskar ju att laga mat åt andra. Och se matglädje.
Men alltså uttryckligen, när folk tar mat på retreat så står vi liksom och tittar på varandra. Bara,
som julafton.
Vi är inte foodies, vi är såhär feeders. Som bara,
men just det här att liksom få in mer matglädje är ju att laga mat tillsammans med någon du tycker om.
Mm.
Bara för att få den här energin. Men också lyssna på musik till exempel. Alltså verkligen.
Ja.
För att det gör så sjukt mycket, alltså det gör stor skillnad. Jag tror mycket av det här att höja vibrationerna genom musik, glädje, kärlek innan man lagar mat eller med någon du ska laga mat med. Men också,
alltså jag tror den är så viktig. Och den bara, jag har också den att jag lyssnar ofta på musik som jag gillar när jag lagar mat och när jag äter faktiskt, för att det bidrar till matlust och matglädje. Och när jag varit i Indien, jag var ju där en längre period, flera månader 2020 när jag gick min senaste utbildning, och sen när klockan var typ 4 på eftermiddagen, då gick mantran igång i köket. Då visste man så här att de lyssnade alltid på mantran när de lagade mat. För att just som du säger, höja vibrationerna.
Ja,
för att det bidrar. För lyssnar de inte på mantran så får de inte vibrationerna från de mantran. Och då påverkar det maten
exakt.
Ett konkret musiktips där är faktiskt att söka upp meditation jazz på Spotify. Jag har gjort det de senaste veckorna. Och ha det spelande hemma när man lagar mat. Mm. Alltså det är en sån radiospellista som heter meditation jazz. Som är genererad av Spotify. Det är den bästa listan.
Mm. Ja, så det är tipset.
Men också dels göra det som, ja, men du som säger, ge det tipset, men också att göra det som du tycker är roligt. Alltså, så jag lyssnar ju på så här roliga poddar, jag kan stå och skratta när jag lagar mat för att jag lyssnar på liksom, man höjer vibrationen och alla höjer ju sin vibration på så olika sätt. Alltså om det är liksom en, vissa kanske tycker att en så här mordpodd eller, alltså du vet så här, för att vissa blir väldigt tilltalade till vissa
adrenalin
saker.
Kanske,
då är det adrenalin kanske. Adrenalin, exakt. Men bara höja vibrationen när eller innan eller under tiden du lagar mat tror jag jättemycket på.
Verkligen.
Verkligen. Och då får man, ja men det blir också en annan, för ibland kan jag uppleva att många säger, ja men det är så tråkigt att laga mat och att det ska vara ett, alltså det ska vara ett tungt moment, men att man kanske gör det väldigt mer lättsamt. Men också typ så här förbereda och också för, alltså matglädje i sig, att liksom ha det lite i ordning i köket.
När man... Verkligen, men också romantisera skulle jag vilja säga, det gillar jag att göra. Romantisera att finns det någon till exempel en rätt man vill lära sig att laga, alltså så hur enkelt det faktiskt kan vara att följa ett recept till exempel, att så här, men om man vill testa göra egna dumplings till exempel, det kan vara så här på bild jättesvårt och så kanske det är jätteenkelt när man har, men romantiserat hela hur saker och ting också ser ut, för där kommer nog min koppling till maten in också, det här med det, hur det konstnärligt, hur konstnärligt det faktiskt är att främja den här kreativiteten och att se det på det viset, att hur det ser ut på tallriken och vad gör det gott för ögat liksom. Att det bringar också så mycket matglädje, både under processen men också när man ska slå sig ner och äta och titta på tallriken och liksom medvetet bara, det här känns så bra att jag ska få stoppa i mig det här, och alltså sätta den intentionen. Så
visst, den är också jättebra att ha med, för vi äter ju lika mycket med ögat, vi äter med alla våra sinnen. Vi gör ju det. Och det är också någonting som ökar matlusten. Klart vi blir mer sugna på en tallrik som är fint upplagd. Men kanske särskilt när vi har gjort det för oss själva.
Verkligen.
Än att bara lägga upp någonting som inte ser så gott ut. Och vi kanske inte är så sugna på det egentligen.
Nej.
För om vi äter någonting som vi egentligen inte är så sugna på. Eller som inte tilltalar oss. Då kommer det släcka våran, eller det släcker våran agni. Något mer, som är den här inre matsmältningselden. Så det finns ju massa grejer man kan göra för att få igång den innan vi äter. Och det är bland annat allt det här som vi har pratat om nu. För det ökar ju våran mat. Matglädje, matlust, verkligen.
Och maten är ju så kopplat också till, ja men, alla våra lyckohormoner i kroppen. Alltså dopamin, serotonin, alltså så här.
Och allt det sitter i magen.
Ja,
i tarmhälsan,
exakt.
Så matar vi inte den bara så aktiveras inte
så, då. Det, allting hänger ihop.
Mat som medicin är också ett så här... ja men någonting som man, det är ett uttryck man kommer över när man studerar mer ayurveda. Vad tänker ni på när jag säger mat som medicin?
Jag personligen tänker ju mycket på det som jag har gjort för min kropp, att när jag började träna väldigt mycket, och det gjorde jag av intresse, så inget liksom hets eller så, det vill jag ändå tillägga, men tränade väldigt mycket, drack mycket energidryck, och var typ, alltså, vad ska man säga, den här stereotypen fitness-tjejen liksom. Och det var ju jättekul där och då. Men sen när man hade gjort det i regelbundet i 3 år och insåg att liksom, shit, jag får bara mer och mer finnar. Alltså kroppen säger ifrån på, så jag fick candida i magen. Att man har försurat tarmhälsan liksom. Och det fick jag ju av att jag hade druckit då typ 2 Celsius om dagen. Och tyckte det var skitgott. Och det här var, jag var ju väldigt ung. Jag var ju mellan, detta var ju mellan när jag var 20, 20 19 till 22 typ ish. Så att man blir ju, och då var liksom inte så här sociala medier och så jättestort. Alltså man blev inte på det sättet påverkad. Men det var nog bara miljön jag var i och att jag tyckte det var så kul för att man tog sig an någonting liksom. Och då i den vevan, så det var då jag började gå till naturläkare. Och började väl egentligen läka kroppen, främst just det här med 80-20. Att okej, okay, men om jag nu ska äta det här eller dricka det här så kanske jag inte kan göra det varje dag. Men jag kan liksom 80% lära kroppen att läka sig själv. För vår kropp går ju alltid mot självläkning om vi ger kroppen rätt förutsättningar. Så när jag då liksom började jobba mer med det, att jag bara okej, okay, men nu behöver jag göra de här åtgärderna kopplat till maten. För mycket handlade ju om vad jag stoppade i mig. Och sen är det också så att när du tränar så skapar du ju också, träning är ju jättebra i alla olika aspekter. Men i den aspekten att du tränar så ofta skapar också inflammation i kroppen. Så kroppen kan inte läka samtidigt som du hela tiden är igång i rörelse. Du behöver verkligen den här vilan. Så att maten där var ju en jättestor aspekt i det. Verkligen.
För min del så var det, eller är det, den hormonella hälsan. 100% menscykel och att när man känner själv att, och när man kan liksom, nu låter det fel att säga kanske, men experimentera genom att kanske ena månaden, ena första cykelmånaden liksom har sett att jag hade jätteont de här, jag loggar min menscykel och har inte ätit preventivmedel på flera år liksom, utan det här är mitt sätt att leva efter min cykel. Och har upplevt att den är väldigt oregelbunden om jag inte följer, alltså lyssnar på mig själv, lyssnar på att okej, men jag kanske ska chilla lite med kombuchan och det syrade i den här fasen till exempel. Och så har man ändå kränkt det liksom, och matat kroppen med det. Och tvärtom, nästkommande månad så har jag inte haft ett enda PMS-besvär. Men vad har det berott på? Ja, men det kanske var för att jag matade mig själv med det här och det här och det här. Under faserna, anpassade utifrån faserna istället för att bara köra på. Mm. Sen så vill jag heller liksom inte förlita mig på massa appar och allt vad man får för råd, för allting börjar ju också verkligen inifrån och vad man känner in själv. Vissa mår jättebra av jättehård styrketräning under mens, medan alltså jag är verkligen så här, kurar upp mig och yoga och mediterar och gör lågintensiv träning hemma till exempel, men det är så himla olika. Men just det här med att lyssna på sig själv under cykeln har varit mat som är medicin för mig, att så här, jag behöver liksom inte piller och sådär för att ta hand om PMSen.
Utan det räcker med justeringar kring maten liksom.
Verkligen, det och dryck. Exakt.
Men också bara det här att man inte sätter upp några förbud för sig själv, utan det handlar ju om så mycket mer. Det handlar ju om liksom att man vill rå om sitt tempel och att det ska vara, ha de bästa förutsättningarna i livet för att man vill göra detta och detta och detta, eller leva livet med sina nära och kära liksom. Så man vill ju egentligen inte bara, man skiter ju inte i det om man höjer sin medvetenhet, och det är ju grunden till så sjukt mycket att bli medveten.
Verkligen.
Ja, verkligen. Det är precis som vi började. Ja. Liksom att Ayurveda är vägen till självläkning, vilket enbart är möjligt genom självkännedom.
Ja.
Och handlar om medvetenhet liksom, om sig själv, men också liksom, men hur hela världen fungerar, hur man kan använda mat som medicin.
Ja.
Och hur det påverkar en och så.
Verkligen.
Jag ser ju verkligen mat som medicin, och det kombinerat med att liksom justera din livsstil efter vad du behöver, så kan du, min tro, läka i princip vad som helst.
Ja.
Ja.
Samma, jag tror också likadant.
Mm.
Jag vet om att det är, alltså så här, det blir liksom så här, man vill inte bara, jag vet att det är så, men
men vi vet det.
Jag känner verkligen alltså i hela mitt system att ibland vill, alltså så här,
det är en
helt annan podd, men,
ja, men verkligheten har också bevisat det.
Vad sa du?
Verkligheten har ju också bevisat att det
har funkat. Men den har också motbevisat på olika sätt. Ja, ja. Och det är där okunskapen kommer in. Och det där är så paradoxalt, för att man vet inte hur mycket man vill säga och inte, för att man bollas hela tiden i att man vill inte trampa någon på tårna, för att man har respekt för att X och Y har gått igenom detta och detta och detta liksom. Men där kommer också mitt andliga aspekt in i det här med att man, livet tar aldrig slut, utan det fortsätter i alla dess former. Men att när man väl har livet så ska man ta vara på det liksom.
Verkligen. Vad fint, hörni. Alltså jag känner, som jag nästan alltid säger, det känns som att vi skulle kunna sitta här flera timmar till. Det känns inte som att vi har pratat klart.
Nej, verkligen inte.
Typ som vi bara börjat. Men jag tänker att vi avrundar. Mm. Vi avrundar för nu, så får vi se. Det kanske blir fler samtal längre fram.
Det kommer det.
Det har varit jättefint att ha er här.
Ja, tack för att du fick komma. Du har jättefin energi.
Ja.
Tack.
Väldigt klar.
Moderlig, härlig energi av dig.
Ja, vad fint. Tack så mycket.
Tack.